Har ni biblar? Annars så finns det där ute på bordet eller i skåpet där borta, så att du inte behöver sitta här. Att sitta på gudstjänst utan bibel är ungefär som att vara i badhuset utan badkläder. Så att känner du dig naken så kan du hämta en bibel och följa med i det vi ska göra. Vi kommer ju att läsa lite grann i den här idag, göra några nedslag i Johannes evangeliet. Så att det är jättebra att förse er med en sån. Precis som Ingmar sa här så har vi varit samlade med församlingsledningen fredag kväll och större delen av lördagen ute på Götabro. Och haft jättefina dagar där, bett tillsammans, sökt Guds vilja, funderat väldigt mycket på det här som vi alltid funderar på. Hur kan vi leda människor till Jesus? Hur kan vi leda människor djupare tillsammans med Jesus? Och det är ju vad församling går ut på. Det är därför vi samlas, det är därför vi finns till. Och en människas väg till tro och lärjungaskap ser ju väldigt olika ut. För vi människor är ju olika på många sätt. Vi har olika förutsättningar att tro och vi befinner oss i olika stadier av livet där vi brottas med olika saker eller har en öppenhet för olika saker. Och när vi vill leda människor till Jesus och in i lärjungaskap så behöver vi liksom ha en slags medvetenhet om det här. Att människor är olika och befinner sig på olika ställen på sin resa med Jesus. Vi behöver ha en lyhördhet för det. Och tron och efterföljelsen är ju en process. Och den pågår hela livet. Även när vi har kommit till en punkt som vi förhoppningsvis gör förr eller senare. Där vi får ta ställning till Jesus så slutar ju inte processen där. Utan den fortsätter ju. Och det är helt avgörande att vi växer åt rätt håll. Så idag tänker jag att vi ska göra några nedslag i Johannes evangeliet och titta på precis det. Hur Jesus hela tiden leder människor åt rätt håll utifrån var de befinner sig. Och då kan vi också se ett slags mönster i det här. Ett bibliskt mönster. Och vi ska titta på fyra sådana faser som kan hjälpa oss att fundera lite både på vårt eget liv men också på församlingens gemenskap och verksamhet. Så Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 35 och några verser framåt. Och då är vi ju då i Nya testamentet. Det börjar med evangelierna. Vi har Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och det är på sida 1064. Nu har ni inga ursäkter. Det är lätt för alla att hitta. Och här läser vi om hur Jesus möter några stycken som kommer att bli hans lärjungar. I vers 35. Nästa dag stod Johannes döparen, är det, där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då såg han att de följde honom och frågade vad han ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Vi stannar där. Jag hade skrivit ett par verser till, men vi stannar där. En människa som inte har någon som helst kunskap eller intresse av Jesus eller befinner sig långt borta från honom behöver ju få inbjudas att följa med och se. Precis som Jesus gjorde med Andreas och hans kompis. Och en sak som vi kan se när vi läser här, det är ju att det är inte bara lärjungarna som letar efter Jesus eller den Messias som de väntar på och längtar efter, utan han letar ju efter dem. Jesus letar efter oss. Han letar ju efter alla människor. Han kom för att rädda det som var förlorat, säger han på ett annat ställe. Och han är ju den gode herden som hela tiden letar efter de får som han har förlorat, som inte finns i hans jord än. Och Jesus bjöd in människor till att komma och se. Människor som inte på något sätt var färdiga. Tvärtom, ofta. Han bjöd in människor som var trasiga och slitna, som var giriga och smutsiga, som stod långt ner på samhällsstegen, de som inte någon annan ville ha något att göra med eller som tyckte att de inte passade in någonstans. De var Jesus extra noga med att bjuda in. Och de människor som mötte Jesus, de sprang i sin tur och hämtade människor så att de kunde få komma med och se. Precis som Andreas gör med sin bror. Jag har träffat den Messias, den som vi alla väntar på. Vem är det? Kom med och se. När jag jobbade i Sonstorp som pastor så fanns det en ung tjej i tonårsgänget där som hette Rebecca. Hon gick på gymnasiet och kände att det vore kul att göra någonting. Det närmade sig jul. Det vore kul att göra någon satsning i kyrkan. Så hon och några till bestämde sig för att vi gör en julfest. Och de gick till skolan och frågade, ja, men vi tänkte göra det här och bjuda in hela skolan. Kan inte ni hjälpa oss att marknadsföra det här? Ja, vi kan göra mer än så, sa rektorn. Ni kan få lite pengar. Vi har pengar i en pott över till att göra roliga grejer. Så de fick 10 000 för att ordna en julfest i kyrkan i Sonstorp. Och det var ju fest förstås. Unga människor med 10 000 att bränna. Så de bjöd dit en DJ som hade varit på frizon som de tyckte var jättebra. Så han fick komma och spela. Och det var flera hundra ungdomar från den här skolan som fyllde kyrkan. Bland annat en tjej som gick i Rebeckas klass som hette Saga. Och några månader efter det där så ringde Rebecka till mig och sa, ja, men sen den där julfesten så har Saga och jag träffats några gånger och hon funderar mycket och hon upplevde någonting på julfesten. Så vi tänker att vi skulle börja prata med dig lite, för att jag vet inte riktigt vad jag ska säga när hon frågar en massa frågor. Så jag träffade Rebecka och Saga och satt och pratade länge och då beskriver Saga det som att, ja, men Rebecka bjöd in mig till att vara med på den här julfesten och jag tänkte att det är ju kul med julfest. Men när jag kom in i kyrkan här så var det som en frid som sänkte sig över mig som jag aldrig hade upplevt bara genom att jag klev in här. Och den har inte lämnat mig sedan dess. Utan när jag gick härifrån så följde den med. Vad är det för någonting? Och då sa jag, men det tror jag är den heliga ande. Jag tror att det är Guds ande som möter dig när du kommer hit med ett öppet hjärta och som har följt dig sedan dess. Och att det är Guds närvaro som du känner på det sättet. Och så pratade vi massor om det. Och hon kom så småningom till tro och bestämde sig för att följa Jesus. Och sen flyttade hon till Norrköping och började läsa till sjuksköterska, så jag satte henne i kontakt med en församling där. Och det enda Rebecka egentligen gjorde, förutom att ordna en sprakande fest, var ju att säga, kom med och se. Och vi behöver bjuda in människor för att komma och se. Och det behöver ju inte på något sätt alls innebära att vi bjuder in dem till kyrkan. Även om det kan vara det. Utan det innebär ju att det finns massor sätt att bjuda in människor till att komma och se. Eller få smak på Jesus. Men att vi kan föra dem till en plats där de kan få uppleva det. Peak är ju en sån plats till exempel. Och det är hela tanken med varför vi startade Peak. Det kom ju från ungdomarna själva som hade en längtan efter att, ja, men vi behöver nå människor som inte är vana vid att gå i kyrkan, som inte tror att det finns något där som intresserar dem, men som behöver få smaka på en gemenskap som är fantastisk. Och en Gud som är fantastisk. Hur ska vi göra det? Jo, men vi startar ett skidläger. Och när vi är där uppe så är det precis det vi får se. Hur människor som kanske annars lever långt ifrån Gud och kyrka och allt sånt får en smak av vem Jesus är som väcker någonting mer. Och när en människa har upptäckt Jesus på det här sättet så behöver hon ju också få möjlighet att ta ställning till vem han är. Jesus kallar ju varje människa att göra precis det. Och då kan vi gå till nästa nedslag i Johannes evangeliet. Och då behöver vi inte bläddra långt. Vi är fortfarande i kapitel 1, så vi är på samma sida, bara någon vers fram. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Och Filippos träffade Natanael och sa till honom: vi har funnit honom, som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret. Natanael sa: kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade: följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Och Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Och Natanael svarade då: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. När man har kommit så pass långt, fått smak på Jesus och förstått lite av vem han är, så ställs man inför den utmaningen att följa honom. Och den säger Jesus till var och en egentligen som han möter: följ mig. Det finns ju många människor som tror på Jesus. Många människor som känner till Jesus men som inte har förstått att han vill förvandla deras liv. Eller som har börjat följa honom på allvar. Det fanns ju många på den här tiden. Fler än lärjungarna och de i gruppen större som följde Jesus på riktigt. Som hörde honom. Och som trodde på honom. Som såg honom göra under men som inte, i alla fall då, började följa honom. Men den här uppmaningen ekar ju ständigt ut från Jesu liv till alla oss. Även oss som har trott på honom länge. Och som har försökt att följa honom länge, så är ju det en ständig uppmaning. Och när Jesus möter människor och ställer den uppmaningen till dem: följ mig. Så släpper de ju allt och går. De som verkligen har förstått vem han är, de förstår ju att jag vet inte vad det här kommer innebära eller vart vi ska. Men jag har mött någon som förändrar mitt liv på det sättet att det spelar inte så stor roll. Jag följer med. Och människor behöver få ta sån ställning till Jesus. Det är det mest livsavgörande beslutet som vi kan ta någonsin. Och det är långt mer än att tro på honom. Det är en process som pågår hela livet och som innebär att vi strävar efter att lägga hela vårt liv under Guds herravälde. Under hans styre. Så att vi kan säga: låt din vilja ske, inte min. Det är vad det innebär att följa Jesus. Och det säger vi ju inte för att Gud är småaktig eller för att Gud har kontrollbehov så att han absolut måste få bestämma allt, annars är inte han med. Utan det säger vi ju för att Guds vilja är långt bättre än min egen vilja. Att överlåta sitt liv till Jesus och följa honom, det innebär ju att bli mer hel. Att bli mer sig själv, att bli mer fullt ut människa. Det är det som Jesus menar när han säger: den som mister sitt liv för min skull, den ska finna det på riktigt. Det är ju hos Jesus vi finner det verkliga livet. Och när vi har funnit det, då behöver vi bli kvar. Och då ska vi bläddra lite framåt. Ett antal kapitel när Jesus vandrar med sina lärjungar, han förkunnar Guds rike, han hela de sjuka, han befriar de fångna. Och så kommer han fram mot slutet. Och då håller han ett tal till sina lärjungar som är 3 kapitel långt i Johannes evangeliet. Och i kapitel 15 och vers 6, det är precis i slutet på sida 1079. Då säger han så här. Vi kan ta från vers 5 till och med. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. En människa som har tagit ett beslut att följa Jesus behöver få rota sig i honom. Man behöver få bli förankrad i bönen, i Bibeln, i den kristna gemenskapen så att man växer och tränas i vad det kristna livet handlar om. För utan Jesus kan vi ingenting göra, säger han. Och här blir ju kyrkans praktiker oerhört viktiga. Det här att vi regelbundet samlas till gudstjänst, det är ju för att hjälpa oss att bli kvar. Vi får fira nattvard tillsammans, vi får sjunga och tillbe Jesus tillsammans, lyssna på andra människors tillbedjan och böner och vittnesbörd och kamp. Vi ställer oss med flit i Guds berättelse när vi kommer hit. Och vi behöver göra det. Vi behöver låta den forma våra liv medvetet så att Guds röst talar högre än alla andra skräniga röster som finns runt omkring oss och som försöker dra oss åt olika håll. Och det gör vi tillsammans. Det kristna livet är alltid tänkt att levas i gemenskap. Här blir också smågrupperna viktiga. Vi har ju ett antal smågrupper i församlingen där man på ett annat sätt än i den här stora samlingen också kan dela livet och komma varandra ännu närmare, tillhöra en mindre gemenskap där man verkligen kan ha omsorg om varandra både praktiskt och i böner och på olika sätt. Och är det så att du inte är med i en smågrupp så vill jag verkligen uppmuntra dig att vara det. Kom till mig eller hör av dig på något sätt så hittar vi en smågrupp där du kan vara med. Det är oerhört viktigt för att bli kvar, för att rota sig, för att leva i det som Gud har tänkt. Och är du med i en smågrupp så prioritera den. Det är otroligt viktigt. Vi behöver allt det här för att bli kvar. För att vara djupt rotade i vår identitet som Guds barn. Och här har tyvärr allt för ofta vi som kyrka stannat. Vi har fastnat i att bli kvar, att rota oss och att vi håller på och rotar oss i all evighet innan vi kan vara redo för det sista steget som vi tänker. För det är ju så bekvämt i kyrkan med alla som är likadana som mig. Men det stannar ju inte där. Utan bläddrar vi några kapitel framåt så sänder ju Jesus ut de som följer honom. Och det gör han alltid. I kapitel 20, då är vi på sida 1084 och vers 21. Så möter Jesus lärjungarna efter uppståndelsen. Han visar sig för dem och så säger han till dem igen. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andas han på dem och sa, ta emot helig ande. Det här gör Jesus med alla människor. som han har bjudit in att komma och se, som han har utmanat att lämna allt och följa honom, som han har format och tränat att bli fast förankrade, då sänder han ut dem. Och det är inte förrän vi kliver ut i tjänst med sikte på att i våran tur forma lärjungar till Jesus som vi har klivit ut till ett sant lärjungarskap, säger Bibeln. Jesus frågade aldrig lärjungarna, är ni redo för det här steget? Eller skulle ni hellre bli kvar och rota er i vinstocken i all evighet? Han visste ju att de inte var redo. Och han vet att du och jag inte är redo heller. Vi svarar nej då. Men ett vattendrag som inte har något utflöde blir ju därefter. Det är ju många före mig som har använt den bilden på vattendragen i Israel. Där vi har Genesarets sjö längst upp som är ett friskt vatten. Där det flödar av liv, där det finns massa fisk. Och sen rinner Jordanfloden ner till det som heter Döda havet. Och Döda havet är ju Döda havet för att det är dött. Och det är dött för att det inte har något utlopp. Det rinner bara in i Döda havet. Och därför stannar det där och blir unket och dör. Och det här är en jättebra bild på hur det är med våra kristna liv. Med vårt lärjungaskap. Om allt det som Gud ger oss stannar här hos mig. Då riskerar det att bli unket. Och i slutändan kanske till och med att dö. Det måste finnas ett utflöde från våra liv. Där vi ger som gåva, där vi har fått som gåva. För att det inte ska bli unket och instängt. Och allt det här som vi gör. Som församling och som individer. Det behöver ta sin utgångspunkt i att vi är sända. Vi existerar inte för vår egen skull utan vi är sända till den här världen. Till människor som vi möter. Och då behöver vi vara lyhörda för var människor befinner sig i den här processen. Ofta har kyrkan varit väldigt fokuserad på avgörelsen. På kallelsen att ta ställning till Jesus och följa honom. Och vill att dra en gräns för ja, men vi behöver veta vilka som är innanför och utanför. När vi gjorde arbetet med församlingsordningen här för ett par år sedan så har vi försökt beskriva det på ett annat sätt. Att vi är på en resa. Alla är på en resa. Oavsett om du har tagit ställning eller inte till Jesus. Oavsett om du följer honom med glädje eller kämpar en kamp med vad det innebär att följa honom. Oavsett om du har fastnat i att bli kvar och tycker att här har jag det bra men det känns otroligt skrämmande att gå ut. Så är du på en resa tillsammans med Jesus. Och den befinner vi oss alla på. Och när man tittar på hur Jesus bemöter människor i de här olika faserna på de här olika sätten så kan vi också fundera över oss som församling. Vi behöver ju ha sammanhang och verksamheter och en livsinställning som möter människor vart de än är. För de som behöver få komma och se så behöver vi leva våra liv så att den inbjudan syns i våran omgivning. Vi behöver ha sammanhang och verksamheter där tröskeln är låg för människor att få komma hit och få smak på Jesus. Men det behöver som sagt heller inte vara hit. Utan jag tror också vi behöver förstå vilken enorm kraft det finns i våra familjer och i våra hem och i våra vänskapsrelationer. Mellan kristna. Där människor kan få smaka på Jesus. Genom det. Vi behöver ju också ha verktyg för hur vi leder människor djupare. Och hur vi ställer dem inför den utmaningen att följa Jesus. För tänk om det finns längtande människor i våra sammanhang. Som bara väntar på en fråga. Att ta emot Jesus eller följa honom. Och den aldrig kommer. Precis som för några veckor sedan när jag delade om Malina som hade kommit till tro från nyandlighet nyligen. Och hon sa, jag hade aldrig hört någon som hade berättat för mig om Jesus. Det var ingen som sa något om honom förrän nu. Och vi behöver ha former för att människor ska kunna rota sig i Jesus. Där vi erbjuder trygghet och låter människor växa och formas till likhet med honom. Och det sker alltid i gemenskap med andra som tror. Och så behöver vi utmana varandra att gå ut. Att lämna den här bekvämligheten som vi många gånger är så trygga med och forma en sändande kultur. Där vi inte kämpar för att till varje pris behålla människor utan att sända dem vidare. För en församlings hälsa mäts inte i förmågan att samla människor utan i vår förmåga att sända människor. För det är en församling som formar lärjungar är också en församling som sänder människor. Och min upplevelse är att vi i våra sammanhang har varit väldigt bra eller ganska starka på kom och se. Att bjuda in till det vi gör och att bli kvar. Men vi har en hel del att utveckla när det gäller hur formar vi lärjungar i våra sammanhang och hur sänder vi också ut dem. För de hänger ihop. Det här är ju någonstans lärjungaskapets cykel. Där vi för människor från att inte veta någonting till att få smaka på Jesus, ta ställning till honom, mogna och sändas ut för att i sin tur berätta för andra. Och så går det runt så. Och det är tanken med det. Men den här resan är ju aldrig spikrak. Nu har jag beskrivit 4 stycken ganska tillrättalagda steg. Och så ser det ju aldrig ut. Utan vi stöter ju på hinder i våran resa med Jesus ibland. Eller vi går omvägar. Eller ibland kan vi upptäcka att vi går i cirklar hur länge som helst. Och då kan vi fundera på Israels folk som gick i cirklar i 40 år. Och så är det ändå inte så farligt för oss. Och ibland går vi vilse. Eller blir trötta. Och undrar, kommer jag orka hela vägen? Och det är helt okej. För så ser ju livet ut. Det här är ju inte 4 steg som vi klarar av och checkar i de boxarna och sen är det klart. Utan det här är ju en ständig strävan som kräver uthållighet. Och beslutsamhet. Och varandra. Var befinner du dig på den här resan med Jesus? Har du upptäckt vem han är? Eller funderar du fortfarande på vem han är? Och skulle behöva få se mer av det? Eller tror du på honom men funderar på, är jag redo att följa Jesus? Vad innebär det egentligen? Eller har du följt Jesus länge men fastnat i den här processen av att rota dig i honom och den tar aldrig slut? Och du skulle behöva komma loss i att gå vidare och ge det du har fått till andra. Oavsett så kallar Jesus dig och mig idag att röra sig djupare tillsammans med honom. Att söka honom, be tillsammans med någon så att du kan röra dig och flytta något steg på den här processen djupare tillsammans med honom. Och vi kommer alldeles strax här att få fira nattvard tillsammans. Och det är ju en sån här praktik där vi hela tiden får ställas inför vem Jesus är. Ta emot honom igen. Ge våra liv till honom igen. Ta emot förlåtelsen. Och i samband med det så kommer vi också ha en stund av förbön och möjlighet att tända ljus. Och vi kommer sjunga lovsång tillsammans. Och vi tar med oss de här frågorna in i det. Och den utmaning som Jesus har gett dig idag. Andy kommer spela någonting här, eventuellt leda oss i någon sång innan vi går in i nattvarden, och så får vi landa i det som Gud har sagt till dig idag. Var befinner du dig? Vad längtar du efter? Hur kan du komma vidare på resan tillsammans med Jesus? Amen. Amen.